Det är den sista predikan i en serie predikningar under hösten där vi har hämtat utifrån Jesaja 54. Utvidga platsen har varit övergripande temat. Och idag ska jag tala utifrån slutet av den tredje versen i Jesaja 54 där det står så här. Förra söndagen talade jag om att dina avkomlingar ska få hedningar som arv. Jag talade om att det är tid för omvändelse. Och sen det sista här då. Och på nytt befolka ödelagda städer. Och på nytt befolka ödelagda städer. Motala för Kristus. Sverige för Kristus. Är det möjligt? Det är min frågeställning i predikan idag. Det som kom till mig starkt i somras, det är att platser i Sverige utanför vårt lands gränser där vittnesbördet om Jesus är svagt ska bli starkt genom att församlingar upprättas. Och vi som församling i Motala, vi ska vara en välsignelse för den här platsen och för andra platser dit Herren visar att vi ska betjäna. Wow. Motala för Kristus, är det möjligt? Kan en stad, nu talar jag inte bara om en församling på några hundra, utan en stad, kan en stad bli ett vittnesbörd om Jesus. För några år sedan så hade vi ett team från England här och de fungerade väldigt starkt i det profetiska. Så man var ibland rädd att gå i närheten av dem. Vid ett tillfälle så är det en man som tar tag i mig och så tittar han på mig och så säger han: Motala ska bli den första kristna staden i Sverige. Och jag tänkte, du är inte klok. Sen säger han så här: er stad ska bli känd för att alla känner Herren. Och jag måste erkänna, jag är inte där än. Men något som jag är övertygad om, det är skaror av människor som bekänner Jesus Kristus. Är det möjligt? Det första vi talar om varför det är möjligt är att Jesus är Herre. Jesus är Herre överallt. Vi läste: Guds son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar. Det är vad Bibeln säger. Och det här betyder att hans församling, för Jesus sa ju: som fadern har sänt mig sänder jag er. Står så i Johannes evangeliet. Det innebär att en församling ska inte vara i marginalen. Det är viktigt att tala ut: varför finns vi till? Vi finns inte till för vår egen skull, utan för världens skull. Och vårt ansvar är Motala. Primärt. Motala är vårt ansvar. Och han har kallat oss att vara salt och ljus. Det säger han i Matteus kapitel 5. Jesus har inte kallat oss att lämna världen, utan att gå ut i världen med vittnesbördet om hans herravälde. Att Jesus Kristus är Herre. När jag satt och förberedde predikan i veckan så kom en text till mig från Matteus, också från Jesu bergspredikan, där Jesus säger så här: en stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och det är klart, jag har alltid sett det här som församling, staden på berget, men tänk om det faktiskt handlar om en hel stad. En hel stad. Ett vittnesbörd om Jesus. För 6 år sedan så pratar jag i telefon med en god vän. Han har ett bra namn, han heter Christer. Han skulle komma hit och undervisa på en samling för män. Och vi sitter och samtalar och jag bara berättar om att vi börjar se att människor kommer till tro. Då blir han precis tyst i telefonen, så säger han: Christer, jag får en bild när vi samtalar. Och han säger så här: jag får en bild över Motala. Jag ser era radiomaster och jag upplever att Herren säger: det har under lång tid sänts ut signaler från er stad vad djävulen gör. Men det ska sändas ut signaler från Motala vad Gud gör. Är det möjligt att bära ett ansvar för tusentals människor? Du vet, det finns inga andra än hans församling som är salt och ljus. Det finns inga andra som kan vara salt och ljus. Det är omöjligt. För det är bara de som följer Jesus Kristus som är jordens salt och världens ljus. När en människa, om jag är ner en dag, det kan också hända, tappar lusten och inget roligt. Det som gör mig väldigt euforisk, det är att en människa blir frälst. Jag har varit här i 10 år, så ni vet hur jag brukar bli. Jag är ett hopplöst fall. Här sa en deltagare första gången hon kom på Alfa. 3 gånger på raken har hon tagit emot förbön. Hon var alltså ateist när hon började Alfa-kursen. I onsdags tog hon emot Jesus. Hon bad om förbön att hennes hjärta skulle öppnas. Och jag fattar inte riktigt. Och så inser jag ju vad den heliga ande visar på. Det är frälsning. Och vi i gruppen får be tillsammans. Vad är det som gör att en människa omvänder sig? Den helige ande. Vad är det som gör att en stad omvänder sig? Den helige ande. Det är lika svårt för en person att bli frälst. För det är omöjligt att bli frälst. Det är den heliga ande som frälser. Är ni med? Hur är det möjligt? Ja, det handlar om vem som är Herre. Vi kommer tillbaka till den frågan. Vem är Jesus Kristus? Tror vi på fullaste allvar att han är Herre? Det är det det handlar om. Vårt ärende är de goda nyheterna, inte läran om Kristus, utan Kristus själv. Han är faktumet. Han själv. Guds son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar. Du vet, allt handlar om hans ära. Allt handlar om hans ära. Du vet, Jesus gjorde det som överensstämde med hans namn. Jesus gjorde bara det som fadern hade befallt honom att göra. Jesus ägnade sig åt att göra slut på djävulens gärningar. När vi läser evangelierna så är det ju aldrig en diskussion dit Jesus kommer. Det är ingen maktkamp eller jämförelse mellan mörker och ljus. För där Jesus kommer, där måste mörker gå. För han är ljus. Det finns en berättelse i Markus evangeliet som visar så tydligt på detta. Och märk väl, när vi läser i sammanhanget, så har precis Jesus kallat lärjungarna, de första lärjungarna, och omedelbart så följer de med honom. För att de ska vara i det som han gör. För att de ska göra det som han gör. För det Jesus gjorde, det är att vara församling. Markus 1. Nu fanns i deras synagoga en man med en oren ande. Och han skrek: vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, Guds helige. Men Jesus talade strängt till anden: tig och far ut ur honom. Den orena anden ryckte i mannen och skrek högt och for ut ur honom. Vilken text. Vad gjorde Jesus? Han sa: tig. Tig. En församling kan bara göra det som ger ära till Jesu namn. Det finns ingen välsignelse att göra någonting annat. Det finns ingen auktoritet att göra någonting annat. När jag satt och förberedde predikan så kom det mer till mig. Och något som kom till mig, det var: församlingen är inte i underläge utan i segerposition. Varför då? Jesu herravälde. Guds son har uppenbarats. För vad då? Göra slut på djävulens gärningar. Inte försöka stoppa, står det inte. Utan göra slut. För 1,5 månad sedan så var Mark Marks här och predikade. En man från Nordirland. Från Coleraine. Det är en stad på ungefär som Motala. Ungefär. De har bett de senaste åren, de sista 10 år har man bett med 7000 människor till omvändelse. Man samlar ungefär 2,5 tusen, bara den här församlingen samlar 2,5 tusen människor en söndag förmiddag. Alldeles nyligen, för 2 veckor sedan, så vände sig polisen i Coleraine till församlingen. Vi behöver er hjälp. Man har problem med skadegörelse. Man får inte ordning på ungdomar. Så man vänder sig till församlingen. Varför då? Jo, de är ett vittnesbörd om vem Jesus är. Och vad han gör. Wow. I Coleraine är det vanligt på gator. Det är vanligt på skolor, det är vanligt på arbetsplatser, det är vanligt i bostadsområden att Jesu namn upphöjs och äras genom vad som sker i människors liv. Så det är inte konstigt att polis, och det här var inte första gången som staden vände sig till församlingen: hjälp oss. Vad handlar det om? Jesus är Herre. Det är hans herravälde. Förra helgen så hade vi en county weekend och några ungdomar var ute på stan. En av dem som gick ut var en tjej på 14 år. Nykristen. Hon sa först så här: ingen kommer vilja ha förbön. Sen kommer hon tillbaka: alla ville ha förbön. Vad handlar det om? Vem Jesus är? Hans herravälde. Kan en stad bli ett vittnesbörd om Jesus? Absolut. Det handlar om ära till Jesu Kristi namn. En sak till. Varför det är möjligt. Gud vill frälsning. Gud vill frälsning. Jesus är Herre. Gud vill frälsning. Vi läser 1 Johannes brev. Han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra, utan också för hela världens. Förstår du? Hela världens. Det är ännu tid för omvändelse. Jesu herravälde innebär att han har tagit all vår synd på sig. Därför är frälsning möjligt. Den här helgen så har ju tusentals människor gått till gravar. Hundratusentals, kanske miljoner i Sverige. Men för de flesta människorna så är döden så definitivt. Deras sorg är bottenlös. Därför det finns inget hopp. Den som har sonen har livet, står det. Den som inte har sonen har inte livet. Men Jesus Kristus kom för vad då? Jo, att de inte göra djävulens gärningar. Men han kom också att vara försoning för våra synder. För hela världens synder. Jesus dör på korset. Hans uppståndelse har öppnat vägen till livet för alla människor. Wow. Vilket budskap. Du vet, vårt ärende är inte att komma med dom till människor. Gud dömer. Vi kommer med de goda nyheterna om korset. Vi kommer med de goda nyheterna om syndernas förlåtelse och evigt liv. Vi ser ut över vårt samhälle, vår stad. Vi ser det i människors liv. Och det är mycket mörker, det är mycket gudlöshet, det är mycket synd. Men du vet, på samma sätt som Jesus uppenbarade vem fadern är genom vad han gjorde i människors liv, på samma sätt är han idag. Jag läser vad som händer i er kyrka och människor som du träffar på när du får be för dem. Nu undrar jag om du och er församling kan be för mig. Jag fick skicka det här till bedjare i vår församling. Det var Lena, heter hon. Lena mötte jag för 10 år sedan på Alfa-kurs i Ulricehamn. Hon har gått flest Alfa-kurser i Sverige, tror jag. Hon markerade tydligt, jag behöver inte syndernas förlåtelse. Hennes liv har varit präglat av elände. Men också mycket av en stolthet. Men nu var det nog. Nu var hon desperat. I 3 månader har hon legat sängliggande. Inte kunnat gå. Och det är många som har bett för henne. Och i måndags när jag pratade med henne i telefonen, då är det många som ber. Och det första vi ber om, det är inte helandet i hennes kropp, utan det är att hon får överlåta sig till Jesus och låta honom ta hand om allt. Du vet, hon som inte behövde syndernas förlåtelse, nu plötsligt behövde hon syndernas förlåtelse. Hur var det möjligt? Den helige ande övertygade om synd. Det är tid för omvändelse. Denna kvinna, hon gick med mamma och pappa till kyrkan som liten flicka. Jag berättade, nu när jag ber för dig i telefon, jag kommer be tungor. Du blir inte rädd, nej, jag hörde det redan som liten, säger hon. Och jag hade kontakt senare på kvällen och säger, det känns så bra. Hon var inte hela den, hon är inte hela den, men det känns bra. Det är ännu tid för omvändelse. I Saltaren står det, vart kan jag gå för din ande? Vart kan jag fly för ditt ansikte? Lena är ett vittnesbörd om vad Gud gör. Och vad han vill göra i vårt land. Vad han vill göra i vår stad. Vad han vill göra i din familj. Vad han vill göra på din gata. I din skolklass. Gud vill frälsning. Begär frälsning. För staden. Jag älskar att begära saker. Det som är i enlighet med Guds vilja ska vi begära. Om nu sonen, Jesu ord, om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Du vet, vårt ärende är ju Kristus. Därför kan vi begära frälsning. För staden. Och när jag tar det här i min mun så upplever jag själv hur Jag upplevde det då när jag förberedde, jag upplevde det nu hur Guds ande rör vid mig här. För det är någonting som rör vid Guds hjärta, det är frälsning. Om Jesus står att människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Det här med omvändelser, det här är viktigt. Det är ingen tillväxtfråga. Det är en gudsrikesfråga. En gång till. Det är ingen tillväxtfråga. Det är en gudsrikesfråga. Så att begära staden för Kristus är rätt. Att begära Sverige som nation, Sveriges folk, att begära dem för frälsning, det är rätt. Förra veckan så berättade jag om att jag kastade pil upp i luften. Kommer ni ihåg det? Ni som var här. Och det var inte blodförgiftning jag hade. Jag hade fel där. Jag känner det. Jag var inte så uppdaterad på vad blodförgiftning handlar om. Men jag blev väldigt sjuk i alla fall. Jag gjorde mer saker när jag var liten. Jag älskade att leka. Och vi hade en lek som i Oskarshamn hette lösen. Har man lekt den i Motala? Lösen? Eller dunken? Dunken. Vi hette lösen. Och jag tror att det här faktiskt... Jag älskar den här leken. Kan det vara så faktiskt att jag redan då förstod vad jag skulle ägna mig åt? Lösen handlar om att man är två lag. Och det ena laget ska ju ta till fånga allihopa till slut att alla är tillfångatagna. Då har det laget vunnit. Men om det är typ 10 stycken i vardera lag och 9 stycken är tillfångatagna. Och så kommer nummer 10 och lyckas ta sig förbi motståndarlaget och befria sitt lag. Så har det laget vunnit. Wow. Vi ska begära frälsning för staden. Vi ska begära frälsning för staden. Kan vi uttala så? I Jesu namn vi begär Motala för Kristus. Jag var på 60-årsfest i veckan. Lennart Hamre som har varit ledare för vårt samfund. Han hade samlat oss pastorer i Östergötland och sen vänner ifrån olika delar av landet. Precis innan jag ska åka hem, jag sitter med tårtan, så sitter en pastor mitt emot mig. Och jag vet att han är väldigt profetisk. Jag var lite rädd att sätta mig där. Tänk om det kommer någonting här. Så tittar han på mig och säger så här: ni har en god tid i Motala. Men det ni har varit med om hittills är bara en förberedelse på den skörd som kommer. Och så kom det mycket annat som jag inte vill dela här. Som är starkt, så jag behöver begrunda det i mitt hjärta. Och pröva det. Förra söndagen gick Stefan Rangsjö upp här, en av våra ordföranden, och dela med oss att han har ett ord som ringt inom honom en längre tid. Och det var ordet skarorna. Vi ska begära frälsning för staden. Jag upplever personligen hur den heliga ande ska leda oss in i områden där vi tidigare inte har varit. Då har vi ingen aning om vad det handlar om. Och jag ger dem öppen hand så här. Men jag vet att det är domäner som djävulen under lång tid har haft i sitt grepp. Vi får pröva det. Jag ger dem öppen hand. Motala för Kristus, är det möjligt? Ja, Jesus Kristus är Herre. Är det möjligt? Ja, Gud vill frälsning. Är det möjligt? Ja, det sista då, bön förändrar allt. Vi läser igen från 1 Johannes brev. Den tilliten har vi till honom att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Jag hade länge problem med en sån här bibeltext. Framförallt det som är andra delen i versen som kommer snart. Men vänner, vi ska be med frimodighet. Och de senaste åren är bönen ett område som jag har upptäckt på allvar. Jag var pastor i många år utan att be på det sätt som Jesus bad. Jag satt och jobbade med prediken, så kom jag ihåg ett tillfälle för många år sedan. Jag var ungdomspastor och Guds ande började röra vid ungdomarna och de ville samlas till bön. Men jag kunde inte vägleda dem. Jag som pastor kunde inte vägleda dem in i ett rikt liv med Gud. Därför att jag själv befann mig inte där. Under många år så hade jag inte alls tro för väckelse. Jag hade inte tro. Jag hade inte tro för någonting. Jag på sig, det hade jag ju. Och jag minns när jag som ung. Jag hade önskat att jag blivit vägledd. När jag som ung läser en bok av Peter Halldorf. Som heter Gå ut i strid. En kampskrift för lärjungar. Den knockade mig, det är tidigt 80-tal här som den boken kom ut då. Han skriver om tungotal, han skriver om fasta, han skriver om att binda och lösa. Och han skriver om tro som förflyttar berg. Wow. Att be för sin stad, att be för sitt land, är att be utifrån position i Kristus. Det är inte märkligt att Sverige är i ruiner andligt sett. Därför att Guds folk vet inte vad bön är. För en del år sedan jag var i en stor församling. Det är fantastiskt vad som händer i församlingen. Och jag upptäcker där, jag har kommit dit för jag ska undervisa om hur vi leder människor till tro. Och så upptäcker jag precis där som många andra platser att det är svårt att samla människor till bön. Du vet, det här är Satans strategi. Han vill inte att Guds folk ska be. Du vet, Satan vet inte allt. Men det här vet han. Han vet vad som händer när Guds folk ber. Numera har jag en väldig tillit till den helige ande. Jag vet att Gud hör. Det är den tilliten jag har. Och jag vet att Gud handlar. För några år sedan så är vi några stycken i församling som Vi handlar på ett profetiskt ord och vi går upp på Bondebacka. Och vi har med oss en klotgrill. Och när vi kommer upp på Bondebacka så tänder vi grillen. Och det är symboliskt att vi vill upprätta ett bönens altare i Motala. Och så firar vi nattvard uppe på Bondebacka. Historiskt sett är det en plats där mycket har hänt som inte behagar Herren. Och det är också en plats symboliskt sett där har radiosignaler sänds ut över hela Sverige. Eller hur? Det vet ni Motala bor. Det vi gör där uppe efter firat nattvard är att vi sträcker oss i alla värdesträck. Och så proklamerar vi att Jesus Kristus är Herre. Och så begär vi frälsning för Motala. Är det möjligt? Ja, bön förändrar allt. Och nu kommer vi till den andra delen i den här versen i 1 Johannes brev 5. Att det vi ber om ska vara oss givet. Och vi vet att han hör oss vad vi än ber om. Då vet vi också att vi redan har det vi har bett honom om. När det gäller bön så är det Jesus som är modellen. När Jesus talade ut ord så var det inte verkningslöst utan det blev så i enlighet med vad han sa. Och det här var bön handlar om. Att be i Jesu namn är att be i enlighet med vem han är. Vet, bön är inte att hoppas på Gud. Förstå mig rätt här. Det är att förlösa Guds regerande in i situationer, in i människors liv. Sambandet mellan en situation i en stad hänger ihop med hur det ser ut i församlingen. Hur det är i Guds församling på orten. Vad skulle hända i Sverige om Sveriges kristna bad för sitt land på riktigt? Och vi vet att han hör oss vad vi än ber om. Då vet vi också att vi redan har det vi har bett honom om. Under senare år så har våra bönesamlingar, den offentliga bönesamlingen har ändrats i karaktär. Det är väldigt vanligt i våra bönesamlingar att det är vittnesbörd om vad som har hänt i veckan, vad Jesus gör. Och det finns människor som hör av sig till vår församling. Vi ska be för situationer. Vi ber för sjukdom och så kommer det vittnesbörd om helande. Det kommer vittnesbörd om omvändelser. Detta är inte djävulens stad. Det är Guds stad. Att stå i bön handlar om position. Det handlar om auktoritet i Kristus. Och den heliga ande vill föra sin församling in i en annan nivå. För att förlösa Guds rike. Tänk att be under tacksägelse. Det är det vi ska göra. Vi ska tacka Gud. Be under tacksägelse att det vi ber om ska bli oss givet. Det vi ber om i människors liv. Att kunna be i Jesu namn ber vi om rättfärdighet, sanning och renhet. Att det ska prägla vår stad. Är det en bön som behagar Gud? Ja. För några år sedan var vi i Turkiet som familj. Och det här är en bild som talar så starkt, tycker jag, om den position vi har i Kristus. Att vi redan har det vi bett om. Vid ett tillfälle, vi bokade all inclusive. Det innebär att du kan äta och dricka hur mycket du vill. Och vår son Filip, han gillade att gå och fylla på läsk. Alltså han gick ju var tionde, var femtonde minut gick han ju till baren. Så kom han där och bartenden visste ju hela tiden, nu kommer den här pojken in. Så han bara fyllde ju på. Han bara fyllde på en hel veckas tid. Sista dagen så säger bartenden så här, och jag hörde. Jag fick förklara för Filip. Han har aldrig mött en enda människa som har hämtat så mycket läsk. Varför gick Filip dit? Jo, han visste bartenden kommer ge mig läsk. För det ingår i avtalet. Och vi vet att han hör oss vad vi än ber om. Då vet vi också att vi redan har det vi bett honom om. När det gäller frälsning för staden så är det inte fråga om Gud vill, om Gud kan. Han vill. Vad handlar bön om? Jo, ett förlösande av Guds regerande. Det här har varit en predikan om Motala för Kristus, Sverige för Kristus. Är det Motala för en stad att bli frälst? Ja. Är det möjligt för en stad att bli frälst? Ja. Är det möjligt för en nation att vända om till Herren? Ja. För Jesus är Herre. Därför är det möjligt. Gud vill frälsning. Därför är det möjligt. Bön förändrar allt. Ska vi be? Kom helige ande.